Hej och välkomna
allihopa.
Vi är, om ni hör på vår dialekt så är vi i Stockholm.
Stockholm.
Yes. Och när man har varit här i så många dygn som vi har varit så ändrar man helt enkelt sin dialekt.
Ja, dialekt också.
Ja, vi är i Stockholm på jobbresa.
Ja, verkligen. Mm. Vi har jobbat hårt.
Herregud.
I alla fall hjärtat har jobbat.
Diverse pulsökningar.
Ja, skulle man kunna säga. Vi har ju... Jag kan inte ens prata.
Då tar vi om det. Då tar vi ett djupt andetag.
Nej, men vi kom hit igår.
Mm.
Ja, haft en ganska lugn söndag. Träffade Johanna som brukar ringa in här. Käka middag, trevligt. Sen har vi ju varit på SVT-äventyr.
Ja, minsann.
Ja, här.
Där du har varit en golden star.
Ja, och du har varit min assistent.
Ja. Nej, men intressant har det varit.
Ja, mycket intressant.
Mm.
Och nu så ska vi ju snart ge oss iväg och snacka lite med en person.
Ja, han anses ju vara Sveriges snålaste miljonär.
Ja, exakt.
Undrar hur det är att ha den titeln.
Mm-hmm.
Eller har han en annan titel enligt sig själv?
Det ska vi ta reda på.
Mm.
Ja.
Och personen det handlar om är alltså...
Günther Mårder.
Ja.
Har ni inte hört talas om honom, gör en snabb googling.
Precis.
Vi är lite mos i huvudet. Men nu kör vi, Emily. Ja. Alltså, innan vi drar igång intervjun med Günther så vill jag bara känna av. Hur är energinivån, Emily? Hur känns det?
Just nu är den rätt låg.
Jag håller med.
lite som ett skal och ingenting i.
Ja,
alltså exakt. Som ett kinderägg som är tomt.
Jag känner bara, skulle jag kanske kunna få somna en stund?
Mm.
Hade varit bra.
Mm. Ja, men en liten sån snabb powernap som jag tydligen gjorde igår. Samtidigt som jag lyssnade på en podd.
Ja, exakt.
Ja.
Så konstigt. Mm. Du somnar bredvid mig för du väser. Nej, jag skulle säga snarka, men det gjorde du inte. Men du snusar, eller vad säger man?
Såhär, andas man hör, djup,
ja,
typ.
Ja, men du gjorde en liten sån.
Kvävning.
En liten kvävning. Och jag tänkte, oj, nu sover hon.
Ja.
Men sen helt plötsligt började du prata.
Ja.
Så du har ju alltså lyssnat. För du säger då, nej gud vad tråkiga de låter i den här podden. Men va, du sover ju. Va? Ja. Nej, jag har inte sovit. jo, du sov precis.
Vem som har rätt kommer vi aldrig få veta. Nej, precis. Ja. Nej, men energin är nog orange.
Ja, håller med.
Faktiskt. Mm. Pengarna grön. Jag har inte haft tid att tänka på pengar.
Nej, exakt.
Och inget... min tid är röd.
Men du och jag går hand i hand den här gången. Hej på det.
Hej på det.
Nej, men ni som inte har lyssnat på den här podden innan, nu är ni hos Slut på kontot. Podden som gör ett extremt så här, lite tråkigt ämne.
Mm.
Trevligare.
Ja. Och det är, alla kanske att du tycker det är tråkigt, men att det är svårt.
Svårt.
Och ointressant.
Ja, och att man kanske... här med vår podd kan hitta ett forum.
Exakt.
Där man kan få prata pengar. Mm. För att det här är ingen envägskommunikation. Vi tar gärna emot era meddelanden.
Exakt.
För, och liksom läser och diskuterar kring era frågor.
Exakt.
Ja.
Men nu är vi sugna på att hälsa Günther Mårder välkommen.
Jajamän. Ja, men då sitter vi ju här med Sveriges mest ekonomiska miljonär.
Ja, i en poddstudio.
Ja, det är lite nytt.
Ja,
det är väldigt nytt för oss. Det vet ju inte du, Günther.
Nej.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, vi brukar ju sitta på ett sovrumsgolv hemma hos Emily.
Oj då, och det ger rätt feeling och
inramning. Ja, men du vet, det är gardiner, textilier, det är heltäckningsmatta.
Ja. Och så vi då.
Och vi.
Ja. Så nu, det här känns proffsigt.
Ja.
Ja, härligt tycker jag. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Till Slut på kontot.
Oj, ja, där var det länge sedan man var.
Ja.
Vi har förstått det.
Ja.
Vi presenterar ju dig som Sveriges mest ekonomiska miljonär.
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det känns väl bra, för när man blir presenterad som Sveriges mest snålaste person eller Sveriges mest ekonomiska person, så finns det ju alltid personer som har väsentligt mycket mer knapert än vad jag har. Och jag vänder mig ju inte till de som har det allra tuffast i samhället, för de har fått en träning som heta duga. Mm. Utan jag vänder mig mer till så att säga, den breda medelklassen som är omedveten om de ekonomiska konsekvenserna av sitt handlande. Och det senaste årtiondet har varit en ekonomisk fest. Mm. Och där vill jag inspirera till förändring. Och nu måste många ställa om till följd av räntekostnader. Och vi ser hur matkontot och kläderna, allt blir dyrare. Men inkomsten ökar inte.
Nej, precis.
Lite det, grann.
Mm. Ja, lite grann. Mm. Men det är ju definitivt inte i samma takt.
Nej.
Det kan vi konstatera.
Men du, kör man en Google på Sveriges snålaste
jag
person.
Vet. Jag vet.
Gissa vem som kommer upp.
Ja, jag hade,
inte är det jag.
Nej, jag hade tänkt att det skulle vara Ove Sundberg från Solsidan. Men, eller Ingvar Kamprad eller någon. Mm. Men nej, det är ju så att det där varumärket har ju reproducerats.
Ja.
Ja, det har det.
Mm. Så är det. Och då tänker ju du att det finns en skillnad där. En stor skillnad mellan snål och ekonomisk.
Ja, den viktiga dimensionen för mig det är att mitt ekonomiska beteende ska inte gå ut över andra. För er som lyssnar på podden nu så ska ni förhoppningsvis slås av ett så här påfallande starkt engagemang. En givmildhet när det kommer till att dela med sig av kunskaper. Och det ska genomsyra alla möten som jag har med människor. Mm. Men de som jag inte kan skydda från min snålhet är de i min absoluta närhet. Och då pratar vi barnen och min respektive. Mm. Där går det inte att komma ifrån att mitt ekonomiska beteende blir en påverkan för deras liv. Så de kommer inte undan, men andra människor ska inte märka det.
Nej, jag förstår. Hur tar barnen detta då?
Nej, men barn är ju precis som vi vuxna, rätt anpassbara. Så att vi lär oss att anpassa oss till de förutsättningar som ges. Och för alla som har också kanske vuxit upp själva eller är en stjärnfamilj så ser man och vet om själv att det går att göra enorma anpassningar beroende på i vilken familj befinner jag mig nu. Hur ser konstellationen ut och vad är det som det ger för positiva värden och vad ger det för negativa värden. Och så försöker man få ut mesta möjliga ur den situationen. Mm. Så att barn är rätt duktiga på att anpassa sig. Vi vuxna har lite svårare och ju äldre vi blir desto mer bekväma blir vi till det som vi förväntar oss. Mm. Och det är därför man brukar prata om att det är svårt att lära en gammal hund sitta. Mm. Ja, men det är samma sak med oss människor. Och jag tror att det är det som påverkar och gör att vi pratar om så här, en gnällig gubbe. Så här, ja, men du blir lite gnälligare med tiden för du är mindre anpassningsbenägen. Mm. Du har ganska kort tid kvar. Det är inte jag som ska ändra mig. Jag har gjort det här. Mm. Så att vi är anpassningsbara i grunden och framförallt barnen. Mm.
Precis, och det där tycker jag är så intressant för att du och jag är lite lika i hur vi pratar, vilka man riktar sig till och vi får ju erfara, nej men det kommer inte funka med våra barn. Den får man ju till sig, det funkar inte med våra barn, de är vana vid något annat. Men jag tror och vet att de kan anpassa sig.
Absolut.
Om man bara gör det till en lite kul grej. Mm. Är det någonting som barnen hemma känner, lägg av nu?
Ja.
Nej, men inte som de säger. Sen är jag en pappa som aldrig tappar fattningen. Nej. Men pappa kan bli besviken. Mm. Men då är det så här ganska tyst besviken. En ganska obehaglig.
Det är den värsta.
Ja, jag fattar det
själv. Men hon är besviken.
Ja, jag fattar det. Och så här, när de bara kan se så här, pappa är besviken. Ja. Jag säger inte ett ord. Jag bara kommer in och bara ser att det är stökigt. Säger ingenting. Bara sorgsen blick och går därifrån. Och sen börjar det hända saker. Men gentemot en sån vidrig förälder som jag då är per definition så har man väldigt sällan synpunkter. Det fostrar inte till kanske ett klimat som gör att det blir 100% öppet och ärligt. Kan ni se det framför er? En person som blir besviken lite till. Så det där är nog min akilleshäl rent fostransmässigt. Att jag är inte något proffs på att bygga en kultur i fostran som gör att de ser ifrån när det är för mycket. Mm. Däremot har jag en respektive som är väldigt duktig på det. Så att det balanseras av det.
Mm. Men jag tror ändå det tar hårdare alltså när man kör ledsen hundblick och besviken.
Ja, jag tror det.
Än att någon står och skäller.
Jag tror det också.
Ja.
Men å andra sidan så tror jag att faktiskt vara tydlig och explodera flera gånger kan vara bättre.
Mm.
För det bidrar till en oerhört tydlighet kring förväntan. Och fostran handlar om att skapa en förväntansbild. Det är samma sak i ledarskapet. Jag är mycket lättare i ledarskapet rent professionellt. att sätta förväntningar och avkräva att man levererar och strävar mot de prestationsmålen vi har kommit överens om. Mm. Och sen belöna om det går vägen och överpresteras. Eller försöka backa upp och säga så här, vad är det som inte funkar? Vad kan jag göra annorlunda? Och utgå ifrån sig själv och sitt eget ledarskap för att driva förändring. Men det är en stor skillnad att leda sina barn eller leda i en organisation med människor.
Mm. Tänker på förra året så var ju elpriserna lite hypade.
De var ju det.
Var det kallt hemma hos er?
Det var det. Så jag har ju gjort ett experiment rent mänskligt och sett så här, vad händer med oss människor. Och särskilt då när man kanske som deltagare i experimentet inte vet att man är med om ett experiment. Utan bara märker att det blir kallare och kallare. Och vi var väl som alla andra familjer hade lite kallare. Om man säger att en vanlig familj kanske har 21 grader så hade vi kanske 20 grader. Men så här, ganska normala. Sen började jag ganska snabbt när jag såg där i sent oktober, tidigt november 2021 ska jag säga. För det var då vi hade den första elprischocken. Då började jag dra ner. Och vid 18 grader, där börjar ju gnällas lite grann över att det drar. Det drar. Och då får det kompenseras medelst några tofflor i ull. Kan vara en bra investering, gärna begagnade. Mm. Så man tvättar och gör fina, såklart. Mm. Sen så börjar vi komma ner mot 17-16. Ja, men då är det ullunderställ. Och nu ser ju ni att jag är rätt ullkittad nu.
Det är lager på lager.
Det är ullväst. Och det är tre lager som jag har nu då. Mm. Varav två är ull. Och ull är ju ett fantastiskt material som på begagnatmarknaden inte alls stipulerar det överpriset som det har i nyhandeln på grund av råvarukostnaden. För ull är dyrt. Mm. Men det är inte dyrt när du handlar second hand.
För det folk, är så.
Ja, och tänk på så här, ullfilt. Om du köper en riktig ullfilt så kostar den 6, 7, 800 kronor beroende på storlek. Mm. Men när du köper samma ullfilt på en begagnatmarknad, alltså det är 20 spänn eller 40 spänn. Mm. För det är en filt. Ja. Och då tycker man så här, det här är inte lika gussig, den här filten. Det finns mjukare filtar i bomull liksom, som är urtvättad. Mm. Men den har ju en enorm värmande effekt. Sen så gick jag hela vägen då förra året i december när vi var uppe över 8 kronor. Vi var till och med uppe på 10 kronor i kilowattimmen under en enskild timme. Då var vi ner på 13 grader och dit skulle jag inte rekommendera någon människa att gå. För då var det till och med så att jag äventyrade den framtida relationen.
Ja.
Väskan höll på att packas.
Inte
åt mig. Jag skulle bli lämnad i det där kalla utrymmet. Ja. Så dit behöver man inte gå. Så jag tror någonstans kring 16. Om du har en effektiv kamin så är ju det ett magiskt verktyg. Både för att skapa en härlig värme. Men också skapa en härlig atmosfär. För det är få som har... Så här, min respektive har ju aldrig blivit kelig för att jag har dragit upp frånluftsvärmepumpen till högsta värdet. Det är inte så att så här, men kan vi inte ta fåtöljerna och bara sätta oss framför frånluftsvärmepumpen i tvättstugan och bara få titta på när den jobbar och skapar all den fantastiska värmen. Men när du tänder den här brasan i den effektiva kaminen så händer det någonting med välputsade glas så att du bara ser hur lågorna slår.
Ja, ja.
Du vet, då händer grejer. Så att det får även positiva effekter utöver bara så värmen klart. Som genereras.
Såklart. Ullmaterial och kamin.
Bra, bra kombination.
Men du, hur började hela liksom, ekonomiintresset för dig?
Nej, men det började nog intresset att göra affärer. Att köpa billigt och att sälja dyrt. Det har varit de viktigaste delarna som man kan se tillbaka på. Då blir man alltid väldigt prismedveten om man vet att saker och ting ska vidareförsäljas. Ett av de starkaste minnena, det är väl från 10-11 års ålder. Jag växte upp vid en sjö som är väldigt beåkt av långfärdskridskoåkare på vintern. För de plogar en bana och då kan det vara flera tusen som åker den här banan norr om Stockholm. För det är en av de bästa sjöisarna du kan få tag i. Och då att sälja varm blandsaft, du vet, blandsaft på dunk kostar ingenting. Och sen så kunde jag dra med en förlängningskabel så jag kunde ha en vattenkokare nere på ett bord på isen. Och sen bara blanda med blandsaft. Det dyraste jag hade det var plastglasen. Ja. Så de samlade jag in för att sen tvätta och återanvända.
Och du var 10 bast?
Ja, och där blev det bra förtjänst. Alltså du kunde dra in över 1 000 kronor utan problem. Mm. Om det var soligt ute och minusgrader. Det var magiska dagar.
För vem vill inte stanna till hos en 10-åring?
Ja, och köpa varm saft.
Som står med sina hundögon.
Ja, och sen positionerade mig. För det här var ju ingen idé jag hade fått själv. Utan scouternas norra kår i Sollentuna gjorde ju samma sak. Men då gäller det bara så här marknadspositioneringsvis. Var ska du stå? 100 meter innan dem. För att det är ju ett och samma varv som man kör runt för att det inte ska krocka. Så 100 meter innan så står det någon annan. Och det var säkert så att flera av dem som stannade säkert tänkte att det var till någon så här förening. Så bara, då står till idrottsföreningen här och samlar in pengar. Mm. Nej, det var ju bara till mig själv.
Vad hette det något?
Nej, det hette ingenting. Men sen har jag hållit på och handlat allt möjligt och... En sak som kanske många lyssnare har en relation till, det är en servis som heter Gröna Anna. Mm. Det är en av de mest populära serviserna om man går tillbaka och tittar på 90-tal och långt tillbaka. Mm. Så även om du går till våra mormödrar så hade de Gröna Anna, men de såg helt annorlunda ut i formen. Det är samma tryck, det är samma mönster. Mm. Men varje generation, och då när jag höll på och handlade med Gröna Anna så fanns det 4 generationer av den här servisen. Och varje servis hade liten förändring i formen. Bara små, lite så här Coca-Cola-metoden. Lågan har aldrig ändrats. Jo, den ändras vart 50 år. Men det är små justeringar som du knappt märker. Samma sak med Gröna Anna. Men om du tar en nytillverkad Gröna Anna och så tar du en som du hade på 50-talet, så är det uppenbart att där har hänt saker. Och ska man då komplettera upp med en assiett eller en mattallrik, då vill du ju inte komplettera upp med en ny, för det ser jättekonstigt ut när du dukar. Så därför står du beredd att betala ett överpris till och med för att köpa en tallrik från 1950, för den kommer passa in. Om du å andra sidan köper en udda serie där det fanns 5 mattallrikar, 3 assietter, 9 kaffekoppar och så vidare, helt udda serie, det kostar knappt någonting, för den går inte att använda till någonting. Men du kan, om du har tid, kunskap och access till marknaden, faktiskt vidareförsälja de här. Och 1 eller 2 stycken stycksaker kan finansiera inköpet av kanske 20-25 stycken olika enheter som du har fått i ett udda paket. Bra business. Gröna Anna.
I samarbete med Gröna
Anna.
Det här får jag betalt för att säga.
Ja,
jag gör ingenting. Jag säljer dem ändå.
Mm. Men stämmer det att du blev miljonär när du var 17?
Ja, första gången. Men sen när jag var 18 hade jag ju 0.
Vad hände där då?
Vägen mot första miljonen innebar att jag investerade allt jag ägde i ett företag som hade tagit fram en robot som kunde tanka bilar med drivmedel, bensin och diesel, utan att du lämnade bilen. Bolaget hette Autofill. Och den här roboten fanns. Det fanns en sån här robot ute vid Telefonplan på nuvarande OKQ8. Då var det bara OK, tror jag. Och det fanns en ute i Mörby. Så man kunde se dem. AF320. Sen kom man med en ny variant. En ny robot som heter AF2000. Och där skulle det här skalas upp. Och jag hade investerat allt jag ägde och lite till. Belånat mig. Och det där gick väldigt bra inledningsvis. Men sen kapsejsade. Så samma år som börsen steg 66% till 1999, så gick det här bolaget i konkurs. Och jag förlorade allting. Så innan min 18-årsdag så var jag nere på 0. Men inte minus. Och det kan man ju göra om man belånar sig. Men i det här fallet så ringde nätmäklaren innan jag kom ner till 0 och sa att nu tvångsförsäljer vi de sista aktierna för att man kan täcka din skuld. Så det var en obehaglig men ganska så bra erfarenhet att dra sig tidigt i karriären för att därefter lägga om investeringsstrategin och leva helt annorlunda med mycket större riskspridning och framförallt att inte ha så högt flygande mål. För om du har för högt flygande mål så måste du välja strategier för att ta dig dit som är helt horribla. Och det är ungefär som att du skulle sätta egna sparmål och du har inga pengar idag, så säger de, om 1 år ska jag vara miljonär. Så det är möjligt. Mm. Det är fullt möjligt. Men du måste göra sådana enorma insatser eller ta sådana sjuka risker för att ta dig dit. Eller om du säger så här, jag ska springa milen under 45 minuter och du har aldrig sprungit tidigare. Så, men du kan grejer, men risken är att du kommer träna så hårt att du kommer förstöra kroppen. Så det gäller att sätta målen på en nivå som gör att du inte utsätter dig för risker. Mm. Och det jag hade satt målet för högt. 25 år, 25 miljoner var målet. Mm. Och börja på 10 000 kronor när man är 14. Mm. Så det var för högt.
Mm. Ja. Men alltså man är inte stor när man är 18.
Man kan vara miljonär eller när man är 17. Ja, man är inte stor när man är 17 heller, så här fullt fin i ansiktet.
Ja, men jag tänker just den kraschen där. Mm. Hur hanterar man det som en 18-åring?
Ganska infantilt. Alltså, det var ganska dramatiskt hur jag skambelade mig själv. Och att behöva jobba med den skulden. Att veta att så jag hade mer än någon annan person som jag hade träffat. Som inte hade ärvt pengar. För jag hade fått 10 000 kronor. Det var det jag började med i premieobligationer. Sålde av dem. Och det var så höga avgifter. Så det var typ 8 800 kvar. Så att, från det och arbete på bygget. Mm. Jag jobbade som rivningsarbetare på bygget varje ledig stund för att få ihop pengar för att sedan investera. Mm. Men det var tufft, men mycket bättre att lära sig då. För de flesta går på den där minan, särskilt om man är en risksökande och så är jag lite så här, stereotypisk, en risksökande man. Mm. Ja, men män har typiskt sett, historiskt, haft en mycket högre benägenhet att ta stora risker. Mm. Och jag är en person som tar stora risker. Och då är det bättre att gå på en sån här mina för att sen kunna dra lärdomar och kunna balansera de situationer som du sätter i därefter. Mm. Mycket bättre när man är 17 än när jag är 27.
Mm. Mm. Precis, det här pratar ju jättemycket om i podden, just barn och pengar. Alltså för att barn ska lära sig hantera pengar så behöver de ha pengar att hantera.
Mm.
Och nu är vi på lite yngre åldrar då än kanske 17, eller ja, 17. Det är rätt vanligt.
Hur gamla är dina barn?
23, 13, 13, 11, 7. Och det är två bonus, tre egna.
Ja, ja. För just det att få göra sina misstag medan man fortfarande är i en relativt trygg zon.
Mm.
Hur gör ni? Har de veckopeng, månadspeng eller eller jobbar de? Eller hur?
Nej, ja, vi var 23. Men hon är ute och kör och har varit sektionsordförande på KTH och sköter sig själv och jobbar.
Är det pappan hans?
Nej, det är det inte. Men hon skapar stor stolthet hos sin bonuspappa.
Mm.
När vi pratar om andra från 13, men där kan man ju börja göra insatser. De är fortfarande relativt begränsade. Jag brukar erbjuda möjligheter till, men inte skyldigheten att kunna göra saker. Och där kan jag bli lite besviken att man inte tar vad jag tycker är alla de här bjudvofflorna som serveras. Och det kan till och med vara att jag erbjuder dem att få gå och panta våra tomflaskor och burkar. Men att de inte orkar. Alltså det är 800 meter att gå. Och när jag bara tittar på det och skattar det så är det så här, det är 80 kronor, kanske 100 kronor som ligger där.
Mm.
Och du orkar inte. Du tycker att det är lite jobbigt.
Mm.
Så att det finns ett visst mått, återigen, att ha besviken pappa.
Ja.
men jag är ju aldrig sen, för då gör jag det. Och sen passar jag på att åka förbi mina syskon som bor nära och som inte är lika engagerade i det här. Och frågar om de vill ha hjälp med att slänga dels saker till återvinningscentralen och sortera lite papper och lite plast och glas. Och om jag även kan ta burkarna. För då gör man både en gärning för dem. De spar tid och de har yngre barn än vad jag har. I kombination med att jag får känna att jag gjort någonting gott. Och det blir kanske ytterligare 60 kronor hos brorsan och 80 kronor hos syrran. Och så kanske en hundralapp själv. Så att det blir en ganska bra avkastning på den där timmen som man behöver lägga på det.
Ja,
och så lyssna på någon härlig podd. Mm. Kanske den här.
Ja, exakt. Du, vi har ett litet tema i vår podd varje vecka. Vi pratar alltid om de tre livskontona.
Mm.
Tid, energi och pengar. Och så sätter vi en färg på det. Och det har ju vi redan gjort i vårt intro, hur vi mår och hur det är just nu. Och när vi pratar pengar så pratar vi inte, vi sätter grönt, gult eller rött.
Mm.
Men det handlar inte om hur mycket pengar man har på kontot, utan mer hur mycket
känslan.
Ja, precis. Kring pengar just nu, tankeverksamhet, sådär. Så om vi börjar med energi, hur ligger din energi just nu? Alltså, sådär.
Nej, men den är ju... Jag befinner mig i en väldigt speciell situation, för att nu ska jag lämna mitt jobb som jag haft i 9 års tid som VD för Sveriges största företagarorganisation, Företagarna. Och att ha ett liv som har varit helt inrutat med två personer som har till jobb att bara lösa din vardag och assistera allt praktiskt, och du har ytterligare 130 medarbetare som finns till förfogande för att åstadkomma de resultat. Alltså det är en otroligt lyxig tillvaro. Och den kommer nu att försvinna. Jag kommer ta med mig min höger hand som jag har jobbat med under de senaste 7 åren. Så hon och jag bildar par, och nu ska vi ut och göra investeringar själva. Om man pratar energivis så fluktuerar det ganska kraftigt från dag till annan. Mm. Beroende på vilka utsikter som jag ser eller närheter till spännande nya affärer. Det kan väldigt snabbt slå i taket när jag ser att shit, nu har jag fått en ny affärsmöjlighet. Jag har varit ute och lett en entreprenörsgala, och nu leder jag 6 stycken sådana galor runt om i landet under november för EY, så EY Entrepreneur of the Year, där jag får träffa totalt 60 framgångsrika entreprenörer. Och kommer jag därifrån och har fått kontakt med en entreprenör där jag ser att shit, du har fantastiska möjligheter, men du behöver en extern ordförande, du behöver mer kapital för att realisera din fulla potential, då kan jag ha en överenergi som är enorm. Mm. Men sen kan det ju räcka med ett telefonsamtal till personen igen, och sen får man känslan av att okej, du är inte mogen, du är inte där, och då kan du gå ner på rött till och med. Mm. Och så känner man sig fan det här som kändes så bra. Mm. Så jag skulle säga gult på gränsen mot grönt, men det fluktuerar kraftigt från dag till annat innan jag har hittat den fulla formen nu. Mm. Framåt.
Känner du tidsmässigt då?
Men tidsmässigt så är det en otrolig befrielse. Mm. Alltså där är det ju stört grönt. Mm. Jag har aldrig haft en så disponibel tillvaro som jag har nu. Nu får jag göra precis vad jag vill, när jag vill. Och tittar jag i januari, för nu har jag 5 stycken olika styrelseuppdrag. Och alla de styrelseuppdragen, där gör man ju ett bokslut. Och det bokslutet brukar vara färdigt i månadsskiftet januari-februari för att granskas av styrelsen. Det betyder att ingen styrelse har möten i januari. Så att jag har inget styrelsemöte, vilket är min huvudsakliga sysselsättning. Och i övrigt så är det ganska tunnsått första 2 veckorna med moderatorsuppdrag eller föreläsningar. För arbetslivet har inte riktigt kommit igång. Nej. Efter juluppehållet. Så att det är så galet, galet lugnt. Alltså vi pratar så här 4 inbokningar under januari.
Oceaner av tid.
Galet mycket. Alltså jag vet inte. Och det kan bidra till att energierna blir lite ansträngda och stressade. Mm. När du är van vid en tillvaro där varenda kvart är planerad. Och så plötsligt bara tittar du 2 månader framåt. Mm. Eller snart bara 1 månad framåt och säger att det är hur lugnt som helst. Så jag sitter och funderar på, så här, ska jag skaffa ett säsongskort på skidanläggningen?
Ja.
Och bara så här, men jag hänger där. Jag kan jobba därifrån och leverera. Mm. Om det är någon som vill fylla januari eller inledningen av februari, så är det bara att höra av sig. Kanske behöver du en föreläsning i hur man sparar pengar.
Ja.
Eller så är du företagare och vill ha hjälp med utvecklingen av strategier. Mm. Ja, men den typen av uppdrag gör jag gärna.
Mm. Ska se vad vi kan fixa.
Ja. Något kan ni väl låna åt mig.
Ja. Och pengarna då? Pengarna. Hur känns energi eller liksom känslan kring pengar just nu då?
Nej, men då delar jag upp det i 3 delar. Mm. Så då gör jag precis som när man pratar företag. Så då finns det en balansräkning, det finns en resultaträkning och så finns det kassaflöde. Och då brukar man säga att kassaflöde ljuger aldrig. För då är det så här, hur mycket pengar rinner in och hur mycket pengar rinner ut. Och tittar jag där så vet jag då med mig att den viktigaste strömmen av pengar kommer försvinna. Mm. För jag kommer inte att ha ett fast jobb. Och det är inte tanken framåt att jag ska ha det. Mm. Å andra sidan så har jag fyllt på nu med 9 stycken. Och då vill man ju säga så här, strömmar av pengar. Men det är snarare så här, det är bäckfåror i jämförelse. Mm. Men 9 bäckfåror tillsammans bildar ju nästan en å. Mm. Så att man kan säga att jag ersätter en älv av pengar med en å av pengar, men sen byter jag det mot att jag har ungefär 60% av min tid disponibel och tillgänglig att göra stötvisa insatser eller få ägna mig åt helt andra saker. Mm. Så att i ett kassaflödesperspektiv så är jag ändå lugn. Jag har så låga omkostnader så jag känner ingen stress. Om jag har kunnat spara 80% av min inkomst tidigare, för jag har levt på 20-25, nu har jag gått upp till 25 000 i månaden. Det är totalkostnader för att snurra runt familjen.
Mm.
Och då behövs det inte så mycket. Så då räcker de fasta styrelsearvoden i grunden. Mm. Och lite rådgivararvoden som jag har. Det räcker så att det till och med kan fortsätta spara utan att ha ett jobb. Och ovanpå det så finns ju alla sparade medel.
Mm.
Som sen kan generera en avkastning. Då börjar vi komma över till balansräkningen. Så här, balansräkningen känns så trygg. För det finns inte så mycket skulder. Och det finns ändå ordentligt med tillgångar. Tillgångarna ska investeras eller är investerade. Genererar en avkastning över tid som är god. Så det känns tryggt i ett balansräkningsperspektiv. Sen om vi då pratar så här, men vad är resultaträkning i det här? Är inte det samma som kassaflöde? Och det är det ju inte, för köper vi till exempel ett par jeans, då är ju meningen att vi ska använda dem under en längre tid än att vi bara tittar kassaflödesmässigt. För andra kanske jeans kostar 1000, för mig kostar det 200. Annars köper jag inte. Men om jag hittar bara jeans för 200 som jag behöver, de gamla utslitna, då köper jag. Men de 200 ska ju spridas ut över den femårsperiod som jag ska använda dem. Eller säger vi att det är 4 år, ja men då är det 50 kronor som ska dras varje år för att balansera ut och se vad är den egentliga kostnaden för det här. Och därför skulle jag slå ett slag för att faktiskt titta på alla dina större inköp och också börja fundera över hur länge ska du ha den här prylen, saken eller plagget eller vad det nu kan vara. Och sen börja räkna ut en kostnad per dag för den saken. Och sen får du faktiskt ärligt titta på dig själv och ställa dig frågan, hur duktig är jag på att avyttra saker som jag har köpt?
Mm.
Och det bästa exemplet då är att gå tillbaka till sin bank och titta på kontoutdragen och sen se för några år sedan, gå tillbaka 3 år i tiden och så tittar du på vilka inköp finns här som är lite större. Du kan exportera det till Excel och sen kan du bara sortera bort alla belopp som understiger, låt oss säga 500 kronor, och sen tar du bort matbutiken du brukar handla på, kanske Systembolaget eller andra repetitiva kostnader. Och kvar finns de där större posterna som kan rymma ting. Och så ställer du frågan, hur mycket använder jag de här sakerna som jag då köpte? Kommer jag ens ihåg vad det var jag köpte här på Servera för 1200 kronor? Vad är det för någonting och hur mycket har jag använt den? Och om jag slutat använda den, har jag vidare försålt den på begagnat marknaden?
Mm.
Och de flesta kommer landa i att jag är alldeles för dålig på att sälja saker vidare.
Mm.
Utan det ligger där ute i förrådet eller i garaget eller på vinden.
Mm.
Och där gör det ingen nytta. För väldigt få saker vi köper är av karaktären att det inrymmer ett samlarvärde som stiger med åren. Det finns några undantag, men ytterst sällan så är det vi köper av den karaktären.
Mm.
Och därför måste du avyttra så fort som möjligt. Och då förändras din kalkyl för vad blir kostnaden per dag. Om vi tar en mobiltelefon. Idag om vi inte tar den senaste mobilen utan vi tar den näst senaste. Då kanske den kostar 12 000 kronor. 13 000. Så köper den senaste då är vi uppe på 17 000. Men om vi köper den näst senaste och sen använder vi den i 3 år och sen vidare försäljer vi den. Då tror jag att vi kommer att få kanske 2000 om den är i schysst skick. Om du har verkligen vårdat den bra så får du 2000 kronor för den om 3 år. Men de flesta gör ju inte det. Utan då tar man mobiltelefonen och så lägger man den i byrålådan och tänker, det här kan vara bra att ha.
Räcker upp handen för
det? Tänk om min telefon går sönder. Exakt. Och så tänker man så här, det är också bra att spara allt som jag har på telefonen. Så bara, ja men vänta nu, det var typ 10 år sedan som telefonerna faktiskt lämnade att det var lokalt installerat. Det är molnbaserat, så din telefon är uppdaterad omedelbart.
Mm.
Men den som vidareförsäljer kommer få en helt annan kostnad per dag. Och framförallt för sånt som snabbt devalveras i värde. Det vill säga saker som tappar i värde för varje dag du använder det. Till exempel teknik. Jättedyrt.
Mm.
Den som köper en ny tv. Så en tv har de senaste 20 åren kostat 7000 kronor. Alltså om det är en större tv-apparat. Den kostar alltid 7000 kronor. Så att på ett sätt så är det en prisnedgång. För du får så galet mycket mer varje år som du väntar. Men begagnade tv-apparater. Om du köper idag en 55-tums tv med något litet skavanker. Då ligger priset på en 500, 700. Senaste tv jag köpte var för 500. Och de hade köpt den för 7000 kronor. För kanske 4 år sedan. Och nu vill de ha QLED eller AMOLED eller jag vet inte alla de beteckningarna. Men den där duger alldeles utmärkt.
Mm.
Och det är klart att det gör en skillnad att köpa en tv för 7000 eller för 500 kronor.
Mm.
Och för mig så kostar det tv-armen som jag har till den. Den faller inte i pris. Utan den fick jag också köpa för 500 kronor. Den hade kostat 1200 kronor. Så en fin arm med 3 led så att man kan dra ut den 1,5 meter nästan om man vill. Men den där kommer jag få samma belopp för om jag säljer om 3 år till. Mm. För det är mekanik, det är inte elektronik.
Nej, precis.
Kanske jag ska rota fram mina gamla VHS-vännerband hemma och sälja dem. Nu är det ju högst aktuellt. Liksom.
Ja. Jo, du måste tänka att till slut så försvinner den generationen som kommer att uppskatta det och se att det finns ett affektionsvärde eller något nostalgivärde i det där. Och jag kan ta ett annat eget exempel, och det är de här Star Wars-figurerna som jag växte upp med. Så här, slutet 70-talet, tidigt 80-tal, där det är så här 1 decimeter höga Star Wars-gubbar. Det är en hysteri kring dem. Så har ni så här föräldrar där de här Star Wars-figurerna fortfarande ligger kvar på vinden, rota fram, gå ut på eBay och titta internationellt vad de tar för de här figurerna och priset är i linje med det.
Vi hade ju det här skeppet.
Millennium Falcon.
Yeah.
Hade eller har?
Nej, den brann upp.
Ja, just det.
Mitt barndomshem brann ner.
Nej.
Jo, för några år sedan. Så då försvann det.
Och jag kan tänka mig att det inte redovisades i försäkringen.
Det tror jag inte.
Jag ska inte förstöra din dag, men gå ut på eBay och sök på Millennium Falcon Original. Och sen så letar du upp årtalet. Jag skulle tro kanske att den kom 78 eller 80 eller 81 någonstans.
Nu gör den elaka människan det.
och jag kan tänka mig 15, 20, 1000. Vet, bara figurerna kan du få. Jag hade en Luke Skywalker i Stormtrooper dress utan hjälmen och utan vapnen. Och jag la ut den på 700 kronor och jag blev överöst av personer som ville köpa den. Det är en vällekt plastleksak. Som då säkert kostade 79. Ej justerad för inflation. Så säger kanske då 179 eller 200 kronor i dagens penningvärde. Men det är en fantastisk värdeutveckling. Ett bra tips om jag samtidigt får både marknadsföra men också marknadsföra ett bra erbjudande. Så är det Leksaksmuseet i Stockholm. Mm. Som ligger på väg ut mot Kastellholmen. Där i en insprängt bergrum. Där kan man gå och titta på alla tidstypiska leksaker. Och det där kommer säkert väcka dina tankar kring så här, vad är det ett leksaksmuseum har valt att profilera som de tidstypiska leksakerna. Och det kan få dig idéer som gör att du tar det hem till vinden hos dina föräldrar och faktiskt gräver fram rätt grejer för att sälja. Och då är ett annat tips, jag tror att det är på tisdagar, så om man går 3 generationer så går man in gratis. Så att har du inte din farmor eller ditt barn med dig, så grabba tag i några andra.
Kan vi vara
kan
släkt?
Vi vara
låna
familj?
Någons barn, ha?
Låna släkt.
Ja. Lånad släkt är bästa släkten.
Men du och din sambo,
ja.
Brukar ni ha pengadejter? Alltså där ni sitter och pratar ekonomi?
Nej, det brukar vi inte ha. Men däremot så pratar vi ju väldigt mycket business. Mm. Och det blir ju lite pengamöten.
Jobbar hon med samma
sak? Hon har jobbat inom företagen och vi träffades inom företagen. Okay. Hon jobbade i Norrbotten på kontoret och jag i Stockholm. Så vi sågs inte mer än 4 gånger per år, kanske i samband med nationella konferenser och liknande. Men det gör att vi har samma bakgrund och vi har en gemensam referensram till det här. Men idag så är jag en managementkonsult. Och ska ju då sitta och rådge andra företag hur de ska utveckla sig och hur de ska utveckla sin affär och liknande. Och där är jag ju ofta delaktig som en sparringpartner till henne. Sen kommer det ut till frågan om prissättning. Och då diskuterar vi så här, vad är en lämplig prissättning? Och på motsvarande sätt så coachar ju Jenny med respektive mig i mitt arbete. För hon kan relatera till allt. Så hon har ju blivit tillsammans med min högerhand Amanda mina 2 främsta sparringpartners. Så vi har ekonomimöten kan man säga, men inte så mycket privat.
Men jag tänker nu inför jul och sådär. Sitter ni inte där, vad ska vi köpa i julklapp?
Nej.
Och vilken nivå ska vi handla på?
Hur många köper?
Nej, men jag har en ganska så konstig strategi och jag köper ju allting begagnat. Och sen så på de yngre barnen, nu har ju de flesta blivit så pass gamla, men 7-åringen kan man fortfarande blåsa. Men för några år sedan då var ju Paw Patrol, det var det hetaste. Och då finns de här Marshall, stora brandbilen.
Just det.
Det är drömmen. Och jag lyckades hitta den plus 6 stycken andra större fordon. Så det var någon som hade bara skämt bort sitt barn fullständigt. Och de ville ha, jag vet inte om det var 2000 eller liknande. Jag prutade ner det hårt och fick det på om det var 1500 eller om det var 1200 kronor. Jag fick det ruggigt billigt i alla fall. Och jag hämtade allting. Det var inklusive 30 figurer också.
Mm.
Och sen så har jag gett en och en till honom på födelsedagar och på julafton. Och sen har jag haft strategin att jag tittar hur mycket han leker med det. Och till och med brandbilen slutade han ju leka med. Och då tar pappa brandbilen och så gömmer han det på ett ställe som jag inte tänker avslöja i den här podden, för då kanske någon hör och tipsar honom. Då gömmer jag den på ett hemligt ställe och så väntar jag ett kvartal och ser om den där brandbilen inte har kommit på tal. Då har du tappat intresset för den. Om du inte frågar någon, du verkar inte sakna den, då kommer den åka ut på begagnat marknaden. Och bara brandbilen kunde man ju få bra betalt för. Så jag har ju drivit in den där julklappen och födelsedagspresenten, 7 stycken för 3,5 år, har ju jag lyckats fördubbla och mer därtill. Vilket sen kan ligga till grund för nästa grupp av julklappar och födelsedagspresenter. Så att försöka hitta ett ekosystem där sakerna smart återanvänds och vidareförsäljs, och sen så blir det mer pengar och så låter man det där snurra. Så då behöver man inte prata så mycket om.
Nej.
Så här, varje julklapp du köper kommer att bli mer i slutändan.
Mm.
Så här, ju mer klappar vi köper, desto mer tjänar vi. Det låter som att här, handla mer, tjäna mer. Men det kräver att ha kunskaper, du måste vara engagerad. Det tar tid,
ja.
Det tar jättemycket tid att resa runt och leta efter de där erbjudandena, hålla på och pruta. Jag älskar de mänskliga mötena. Det betyder mycket för mig.
Alltså ska vi bara, vi är ändå inne på julklapp. Jul.
Jul.
Börjar vi ju närma oss. Och det är ju så här, ont i magen för många. Just för att det kostar pengar. Har du, kan du bara bistå? Nu har du faktiskt gett ett. Riktigt bra tips. Har du någonting mer? Så, som,
jo, men så här, ett annat tips. För det är ju en väldig hets också kring maten. Och det handlar inte bara om matinköpen. Utan det handlar om tidsåtgången för att ordna allting. Och så står man där och tittar på någon inlagd sill. Och sen så finns det ett kit där man, nej okej, här skulle jag kunna lägga in själv. Och så faller man dit och så börjar göra allting själv för att det ska vara pittoreskt. Och sen vill man pynta det här fint så man ska ha en liten röd-vit rutigt tygstycke med någon läderrem knutet runt burken med sillen för att det ska kännas.
Med en liten grön kvist.
Ja, bara herregud. Och sen åker det där vaxet fram och man ska göra stämplarna och så här, ja. Så var inte så pretentiös. Det blir alltid typ 70-80% av all mat på julbordet blir ju över. Så att faktiskt bara få välja och säga så här. Varje person får säga 3 saker som är helt essentiella. Om vi hade bara julbord där det fanns 3 saker och potatis behöver du inte räkna med i det. Vilka är de 3 sakerna? Och då kommer du märka att många säger ju samma sak ännu bättre. Och så har du bara kortat ner den där listan till någonting fantastiskt som du vet att det här är vad vi egentligen gillar.
Exakt.
Och sen så att ha en plan för allt du köper hem, vad händer med den här maten om den blir över? Så att du vet att om det blir köttbullar över, då är det det här som gäller. Förstå också hur länge kommer de här olika sakerna att hålla rent konserveringsmässigt, i kyl eller i frys. För att också kunna ha en tidsordning där du vet vad händer på juldagen och vad händer på annandagen och vad händer i mellandagarna. Så att du kan beta av det där. Och sen så skulle jag ju slå ett slag för att butiker har ofta väldigt svårt att mängda varor. Och du vill aldrig gå slut på någon av de kritiska sakerna. Skinka är en sån här kritisk sak. Du får inte gå slut på skinka i en butik. För då kan du tappa hela kunden och hela köpet. Så att nästan alla butiker har köpt in för mycket skinka. Vilket innebär att typ 3-4 januari, då kan du köpa hela skinkor förkokta för ibland 5 kronor, ibland 10 kronor, för det är bara ett berg som de måste bli av med. Och då tänker folk så här, men det står ju julskinka på den. Så här, julen är ju över. Jag vill inte ha julskinka. Så bara, nej, men det är skinka. Det var inte så att grisens arsle blev någonting annat för att det var i början av december. Det är precis samma sak nu. Så köp det där, tillrede. Gör både skivor och sen kan du göra till lite tärningar. Frys in för att sen kunna ha till pastarätter eller till pizza. Alltså du kan täcka hela ditt proteinbehov för första kvartalet genom att köpa den där billiga skinkan. Och så lära dig mängder av varianter som gör att du inte tröttas ut på proteinet som blir då galet billigt. För en sån där skinka, vad väger den i snitt? 1,6-1,8 kilo. Mm. Och kunna köpa för 10 spänn eller 20 spänn. Alltså det är galna rabatter. Så att använd istället den här tiden efteråt till att också sänka den här matkostnaden avsevärt. Men sen har jag också provat på en annan sak tillsammans med familjen. Och det är att bara dra iväg. Att inte vara hemma. Och då har vi åkt till en herrgård. Och då har de nästan alltid en sån här färdiga herrgårdspaket som de säljer över julafton. Men nästan alltid så förekommer även standardpaket. Du kan välja bort julpaketet. Och så väljer man istället så här, nej, jag vill bara ha vanlig herrgårdsweekend. Mm. Och då brukar priset vara hälften av det. Mm. Så då har vi bokat en sån. Och då ingår en trerättersmiddag. Och ni vet, ofta är de här väldigt, väldigt attraktivt prissatta. Att åka iväg på en herrgårdsvistelse en helg. Alltså du kan hitta för så här 1495 per person boende i dubbelrum, så säg 3000 kronor. Och så får man tre rätter, eller ibland fem rätter inkluderat, och sen är det afternoon tea när du anländer, och så är det frukostbuffé. Mm. Så man får inte ihop det. Så här, hur ska du få ihop det? Ett hotellrum i en vanlig stad i Sverige idag kostar 1500, och nu är vi på en herrgård och du ska dessutom göra middag i afternoon tea och det är frukost. Och de tar ju igen det på drycken. Så målet är ju att du ska kröka till sig en lönsamhet för anläggningen. Så där finns det också möjligheter då att om du inte är lika tung på flaskan, att få ett riktigt, riktigt attraktivt pris. Och sen då säga att det här blir vår klapp till varandra. Det kräver att man har lite äldre barn då, kanske, som uppskattar bara samvaron. Men tänk dig att kunna fira en jul. Ingen behöver lyfta ett finger. Mm. Utan allt är bara dukat, allt är bara förberett. Och så bara, kom ni ihåg vilken tid vi bokade bastun och utomhustunnan? Det är typ det största bekymret. Så, nej, jag ska inte ner. Vi får gå till receptionen och fråga. Det är typ jobbigt. Ja. Eller gå upp till övervåningen i herrgården. Så bara, vad jobbigt, måste gå upp till trapporna. Det finns ju ingen hiss här i herrgården. Och herregud. Och sen kommer det någon tomte som de har hyrt in som delar ut någon änglaspel i bilden. Nej, men det är ett lysande sätt att hålla kostnaderna faktiskt nere istället för att sitta och köpa massa onödiga saker. Mm. Så här, gå ut på Blocket, har ni kört den? Gissa priset.
Nej, vad är det?
Men det är rätt roligt. Då får man gå varvet runt och sen så ska man visa upp en sak.
Är vi
så,
på julafton nu?
Ja, julafton. Julklappslek. Mm. Och då får alla gå in på Facebook Market eller på Blocket eller någon annan begagnad sida. Mm. Och så ska man hitta något udda föremål som säljs. Och sen så ska man presentera det, visa bilderna på det utan att visa priset. Och sen ska du läsa beskrivningen av objektet och sen ska du berätta hur länge den har legat ute. Ja. Och sen ska alla runt omkring skriva ner på en lapp vad det uppskattade priset är från säljarens sida. Den har ju inte sålts för den finns fortfarande kvar.
Ja.
Så det är en nyckel också. Det är inte vad det är värt utan vad säljaren vill ha betalt enligt annonsen. Ja, och sen ska man gissa och den som kommer närmast får då poäng. Och så går man varvet runt och så kan man göra olika poängkonstellationer.
Men vad händer i slutändan då?
Ja, men den som har flest poäng får då välja paket först. Så om man kör en så här socialistisk jul, då får alla paket. Men det finns en turordning med den som får välja först. Eller så säger man att varje poäng berättigar till ett paket. Så är man 10 runt bordet, det kan ju vara en som får 10, för alltid rätt. Ja, då får du ta alla 10 paket. Så bestäm vilken typ av politisk åskådning ni har i familjen.
That's my kind of game.
Passa leken.
Ja.
Det är inte rättvist. Ja, men sen är det en annan lek som man kan köra med barnen, framförallt yngre barn, för att bygga en prismedvetenhet. Det är leken vad kostar mest. Mm. Och där kan man börja med ganska så här, tydliga saker. Vad kostar mest? Ett par skor eller en cykel? Och sen ska det lilla barnet som kanske är 3 år eller 4 år gissa.
Mm.
Och sen så vill man höra resonemanget bakom. Så här, du sa cykeln. Varför är cykeln dyrare? Och så får de resonera lite grann kring så här, vad bakomliggande kostnader. Så vad, hur mycket tid har det tagit att faktiskt tillverka den här? Vad är det för råvaror? Och sen börjar man tajta till det där så att det blir svårare och svårare. Och barn älskar ju att tävla. Och att få göra det själv utan att kunna förlora mot någon annan. Typ när man går och lägger sig.
Mm.
Och sen ska du uttala det här med sånt engagemang så att det verkligen spritter i kroppen. Okej, vi tar nästa. Vad kostar mest? 1 liter mjölk eller 1 kilo ost? Vad kostar mest? De kommer tycka det är jätteroligt.
Aha.
Jätteroligt.
Nu ser jag framför mig det här spelet. Vad heter det då? När man har årtal så ska man placera...
Ja,
när
precis.
Då?
När då?
Ja, mm, när då, då. Mm.
Kan man ha det med pris?
Ja. Ja, 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 det kan man faktiskt ha. Precis.
Geni.
Vi var ju lite inne på mat.
Mm.
Mm. Och nu kommer det. Vi pratar väldigt mycket mat. Matbudget i den här podden. Och vad ligger er veckobudget på i mat hem till familjen? Vet du det?
Ja, det vet jag.
Så ah,
det pendlar.
Det är väldigt mellan, sällan folk vet det.
Ja, men mellan 2500 och 3500 kronor i månaden. Och då är vi som bekant sju stycken.
Bor alla hemma även?
Ja, det är varannan vecka. Ja. Och 23-åringen hon kommer lite då och då. Och hon har en uthyrningslägenhet i vårt hus.
Mm.
Och hon betalar ju hyra för det. Så hon kanske bara får middag en eller två gånger i månaden. När hon är hemma och det passar. Liksom.
Mm.
Och barnen så är det varannan vecka med dem. Men då utgår ju nästan allting ifrån att jag handlar på den billigaste butiken som finns i mitt närområde. I kombination med att jag alltid handlar det som har kort datum.
Mm.
Och allra helst så ska det vara utgångsdag idag eller imorgon. Så att det är 70 eller ibland 90% rabatt på det.
Mm.
Och så måste du använda kreativiteten. Du får aldrig bestämma så här, vad vi ska äta ikväll. Det enda jag vet det är ris. Ikväll ska jag äta ris.
Mm.
För jag fick tag i väldigt mycket ris. Till och med utan kostnad. Alltså galet mycket ris. 20 kilo. Mycket ris. Så nu har vi kokat ris. Och då när jag kokade så går det åt energi när du kokar. Och då är det bättre att koka mycket en dag. För att sen på ett effektivt sätt värma upp det. På mycket kort tid. Någonting med ris blir det. Och det får vi se när vi kommer till butiken. För att se vad finns bland korta datum. Det kan bli vad som helst. Jättespännande. Så jag ser fram emot här ikväll.
Mm.
Vad ska det bli? Mina barn är inte lika exalterade som jag. Men billigt kommer det bli.
Men hur tusan hinner du jobba? När vi har all den här matplaneringen och
nej, men det är mindre planering. Alltså folk måste göra inköpslistor. Jag gör aldrig en inköpslista.
Mm.
Utan jag går ju dit så att jag svänger förbi butiken och det tar mig 15 minuter extra. Om jag bara är snabb.
Men är det någon specifik butik som du brukar återkomma till? Eller?
Ja, jag är ju en Lidl. Fantastiskt.
Mm, ja. Är det så att personalen när du kommer in bara, hej Gunther, vi har det speciellt här nu.
De har ju inte riktigt den kulturen. Om man tar fördelen med en ICA-handel, det är ju att ägaren finns på plats.
Ja.
Så den som leder en Lidl-butik är ju inte ägare utan är ju anställd butikschef. Och det blir inte en riktigt lika stark profil och prägel. Mm. Utan det blir mer som ett maskineri.
Mm.
Samma sak är det på Willys. Mm. Där är det ju butikschef. Till jämförelse med Hemköp som har samma ägarkonstellation. Men där Hemköpägare faktiskt är delägare i sin egen butik. Så det blir, nej, det är inte den kulturen. Inte ens efter att jag gjort ganska många inslag. Även med Mauri har jag gjort flera matprogram och sparprogram. Och där vi har varit och gjort inköp. Vilket borde leda till att de flesta där inne borde känna igen. Så det bästa klippet har 3,1 miljoner visningar.
Ja,
det är typ det största jag gjort i min karriär. Det är att laga mat med Mauri. Allt annat kan bara upp och hoppa. Vilket känns lite märkligt.
Min son sa faktiskt det när jag sa att vi skulle träffa dig. Så sa han, jo men han har varit med, han den långa rödhårige.
Ja.
Jo men det är galet genomslag. Jag har många tillfällen där jag har stannats av barn som vill ha en autograf.
Ja.
Och jag har till och med varit med om rätt obehagliga situationer också. Jag parkerade alltid bilen när jag bodde i min förra bostad, så parkerade jag en bit bort för att det var gratis parkering. Det hade vi inte i radhusområdet där jag bodde. Och så gick jag den där sträckan och då var jag tvungen att passera ett område där det är lite tuffare. Det är lite tuffare grabbar.
Mm.
Och sen när jag skulle gå hem så mötte jag ett sånt här gäng med 5-6 stycken. Och så bara ser hur de börjar titta på mig. Och jag bara, nej. Och här går jag med min portfölj, jag har kostym och slips. Och så bara, nej, det här är inget bra. Det här är inget bra. Så här. Och så har de bara, du! Jag! Så bara, ja, du! Så bara, jag känner igen dig. Så bara, nej. Det tror jag verkligen inte. Det måste vara helt fel för det. Så bara, jo, jag känner igen dig. Så bara ser de titta en noggrannare på mig. Så bara, nu är det ju kört. Alltså. Jag bara, ger dem grejerna så får det vara bra. Du har varit med i den där Mauri.
Nej.
Ja, det är jag. Kingen.
Ja, bra.
Ja, hej då. Jag var bara beredd på att jag skulle bli strippad. Fullständigt strippad.
Ja.
Alltså bara kingen.
Kingen.
Ja, då fattar man. Det där hade genomslag.
Ja, ah, gud ja. Shit.
Det var det om maten.
Ja, ja, precis. Nej, men det är ju en väldigt, det är en extrem, det är en jättelåg kostnad för mat.
Alltså, ja, det är ju, men väldigt... de flesta är ju väldigt omedvetna.
Ja.
Och så säger de så här, ni är ju alltid medveten. Jag handlar alltid kampanj. Ja, du handlar extra saker bara för att det är billigt.
Och köp då, två.
Ja, så bara, men det var billigt, det var rabatt. Du kan med lätthet klara det under 3 500 kronor per månad. Men, mm, men det blir ett annat liv. Och det är så här, ja, jag köper väl kanske 20 kilo knäckebröd per gång som jag råkar passera Insjön. Och Leksand, där Leksands knäckebrödsfabrik finns.
Mm.
Och nej, jag köper inte andra sorteringen. Jag köper tredje sorteringen, djurfoder. Och,
ja,
men, det kan man,
jag tror att det
är... Ja, men, vad betyder det? Ja. Och det är så här, förstahandssorteringen, ja, det är prima kakor. Mm. Det finns ingenting att invända på. De är perfekt gräddade, de är exemplariska.
De ska ut i handen.
Ja, de paketeras fint.
Uh-huh.
Andrahandssorteringen, det är de som har någon typ av avvikelse. Det kan vara i form. Uh-huh. Så att det har blivit en liten skillnad i form som fångades av lasern som scannade den här. Eller det var lite för hårt gräddad på ena kanten. Det är andrahandssorteringen. Mm. Tredjehandssorteringen, det är att den har knäckts. Det har hänt någonting som gör att så här, nej, det är inte ens en hel kaka.
Mm.
Och hur många, ni vet ju de runda kakorna, ja, så här, hur många är det som tar en hel och sitter och äter? Så här, jag brukar, inte ens jag brukar göra det, utan jag brukar bryta dem.
Jo,
och då får jag en hel kartong med färdigbrutna.
Färdigserverade?
Ja, de är brutna och de är inte brutna jämna, utan de ligger ju huller om buller. Ja. Och så försöker de sälja det här så att vi människor inte ska köpa det. Mm. Så skriver de ju djurfoder på. Mm. Men det är ju inte så att det är farligt. Bara, jo, för här har vi tagit in ett gift som är giftigt för er människor.
Det är bara,
bara djur klarar av. Antibiotika för djur som vi har stoppat in i det här. Det är exakt samma produkt, men det är brutna kakor.
Aha.
Det kostar knappt något.
Nästan ger bort det.
Ja,
mm,
och det blir så sjukt billigt. Och sen att lära sina barn att älska knäckebröd, älska knäckebrödspizza, allt du kan göra med knäckebröd, det går att göra så mycket. Mm. Och det är så billigt, och det är så gott. Och det knastrar.
Jag älskar knäckebröd, verkligen.
Det är bra.
Matilda, en fråga. Hur känns det nu när du har mött din överman?
Jag har mött min överman, för jag var låg. Relativt låg, säger jag, tittar på dig. Eller vi som familj, matkostnad. Så det här är ju väldigt återkommande och de fattar inte hur jag gör. Men nu, jag lär mig. Mm. Jag bara tar till mig.
Jag får glömma köttbit. Så vi har ju väldigt svårt att äta ett fint kött.
Mm.
Och det har man fått lära sig också. Att om man tar en entrecote eller liknande så är det heller inte speciellt bra alla gånger i ett hållbarhetsperspektiv. För det går åt rätt mycket resurser för att få fram det. Men det återspeglas i priset. Det är väldigt dyrt. Men det blir väldigt få fina köttbitar hemma hos oss.
Mm.
Å andra sidan så ska alla jävlar bjuda på det när man kommer iväg. Och så åker grillen fram. Vi har inte ens en grill.
Nej,
för du får ju alltid grillat. Så fort man ska hem till någon så får du grillat.
Ja.
Alltså det är så sjukt mycket grillat. Så det är bättre att inte ha någon grill själv. Nej. Så kommer du ändå försöka grillat 20-30 gånger en säsong.
Ja, sant. Sant.
Mm.
Är din sambo lika skillad på matinköp eller sköter du det där?
Nej, men hon har blivit.
Ja. Och ser fördelarna med detta? Liksom.
Ja, hon ser fördelarna. Absolut. Mm.
Du, Matilda, pratar ju ofta om att man ska ha ett varför.
Mm.
Alltså sitt sparande och ha koll på sin ekonomi därför att...
Man vill nå dit, eller vad är det man ska ha pengarna till?
Har du något sånt mål? Eller liksom...
och det är nog så här stoltheten inför min egen gärning. För mig så handlar det om att investera i andra entreprenörer, bli delägare, få dela livet med de här entreprenörerna. Mm. Så här, pengarna används ju aldrig, utan de används som ett verktyg för att vara med och påverka det framtida samhället. Nu är jag engagerad i hur vi kan effektivisera cancervården i Sverige. Hur vi kan få fler bolag att finansiera sig via en börsnotering. Jag är engagerad i hur vi kan bygga hållbara trähus. Och hur vi kan skaffa oss kunskaper löpande under arbetslivet. Och på så sätt förändra bilden av vad kunskap och kompetens egentligen är. Alltså att få vara engagerad i de verksamheterna tillsammans med människor som jag gillar.
Mm.
Wow! Och det här har kapacitet att göra skillnad.
Mm.
Så här, vi får alla låna tid här på jorden. När jag ligger på graven, oavsett om det är imorgon eller om det är om 40 år, så vill jag känna en galet stor stolthet över vad jag lyckats åstadkomma. Mm. Och jag vill kunna peka på saker som hade varit annorlunda om jag inte hade engagerat mig i de här olika projekten, rörelserna, organisationerna med de här entreprenörerna. Och drömmen, det är väl så här, barnen kommer aldrig få fullständig respekt ifrån, men mina barnbarn, där hoppas jag att de känner en stolthet inför morfar och farfar. Och att de inför sina vänner berättade om vad morfar eller farfar gjorde under den tiden som han levde. Det är så här, för mig så är det en oerhört stark målbild. Sen gestaltas den inte som de flesta andra i någonting materiellt.
Nej. Fint ju.
Så var det med det.
Ja.
Men du, vi måste ju prata, vänta här, vi måste ju prata. Jag gick in på din Instagram och ser dig sjungandes.
Just det.
Du sjunger.
Jag sjunger också. Det var ju drömmen egentligen. Att få ta mig till London och sjunga i Westminster Abbeys gosskör, eller i St. Pauls gosskör. Det har gått på musik, Adolf Fredriks musikklass.
Ja, du har det?
Ja.
Vi gick musikklass också.
Och sen Stockholms musikgymnasium, jag sjunger i gosskör. Så att,
när är du född?
82.
Sjöng du i Globen då?
Ja.
Ja, vi med.
Vi med. Då har vi träffats förut.
Vi tänkte ju på den här stora, när alla musikklasser
i hela Sverige.
Där var vi med.
Michel
då har vi sjungit ihop.
Ja, faktiskt. Det har vi gjort.
Ja,
har vi gjort.
Helt klart. Ska vi riva av en låt från det?
Och Fortuna.
Wade in the Water.
Ja, precis.
Ay, vad roligt.
Men du, vi har en programpunkt när vi har gäst. Där man får svara på 5 snabba frågor. Det är alternativfrågor. Fort ska det gå, så ingen betänktid. Är du med? Okej, är du beredd?
Jajamän.
Hav eller sjö?
Hav.
Vinter eller sommarsemester?
Vinter.
Morgontrött eller kvällstrött?
Kvällstrött.
Bjuda in till hemmafest eller en utekväll?
Hemmafest.
Den viktigaste nu då? Pepsi eller cola?
Ja, jag vet inte. Pepsi, det är inte sånt.
Nej. Gör det inte?
Nej.
Varken eller?
Nej, då är det freeway cola i sådana fall från Lidl.
Och jag
har gjort blindtest. Min bonusdotter är ju cola-oman och var helt frälst i Coca-Cola. Så vi gjorde blindtest och vi upprepade försöket gång efter annan. Även efter att vi hade avslöjat vilken som var vilken så testade vi igen. Och så bara, nej, det var freeway som vann. Och då var det så här, okej, kan vi då fatta beslut om, men inte ens då så kunde vi acceptera att det där var en bättre produkt. Så här, ja, men det är inte samma. Jo, du tycker att den är bättre till och med. Du ska äta det som är godast. Och ibland är det som är dyrast, ibland är det till och med det som är billigast.
Gillar du godisbilar? Ahlgrens?
Nej.
Där är också sån, så här, känner du skillnad på de tre? Gör du det?
Nej,
det finns ingen smakskillnad.
Nej.
Det är samma, det är bara olika färg.
Ja.
Jag själv gillar den gröna mest.
Den är jättegod.
Den är jättegod.
Grönt färgämne. Jag skulle rekommendera den vita. Smaken. För jag tror att det är minst färgämne.
Ja, men
då var det. Alltså, vi säger väl bara tack.
Ja,
så roligt.
Tack.
Tack själva. Roligt att vara med.
Ja, men kul att du kunde avvara lite tid.
Ja, det är det som finns nu.
Jag skulle ringt dig, tagit i januari.
Ja, exakt.
Vi kan köra maratonpodd.
Ja, precis.
Dygna.
Ja. Tack snälla för att du var med.
På återseende.
Ja, det hoppas vi.
Ja.
Yes.
Ja, ha det fint.
Kram mig, hör på sig.
Kram på dig. Men du, vilken inspiratör, eller?
Nej, men jag är ju lite så här.
Nej, men lite så här också. Hur många timmar har han på sitt dygn?
Ja, exakt.
Han hinner liksom vara företagsam och väldigt, alltså, vad heter det? Successful.
Ja,
framgångsrik. Inom sin genre. Grej.
Ja.
Och skriva böcker. Han
är pappa.
Och ekonomisk.
Och sambo. Och den som lagar mat.
Ja.
Eller det vet jag inte. Men
handlar
mat och väldigt om sig och kring sig när det gäller pengar. Vilket tar tid.
Exakt.
Ja, det gör det ju. Så att jag tror att det är något lurt. Karn har 30 timmar på sitt dygn.
Ja.
Absolut.
Man bor kanske i någon sån tidszon.
Ja, exakt. Där han förflyttar sig.
Precis.
Jag känner ju att här har ju även jag att lära. Och det är så kul. Jag blir så glad när jag får så här ny input.
Ja.
Jag blir så energifylld. Något som vi inte pratade med herr Günther om. Han har ju skrivit en bok som heter Spara pengar. Experternas 323 bästa tips. Spara tusentals kronor varje månad. Och det är ju en sån här... Det är bara att välja ut sina favoriter och bara köra. Mm. Finns inom alla områden av livet. Mm. Hur man kan spara pengar.
Mm.
Så jag fick en sån här skickad till mig. För det kan vara så att man har fått vara en inspiratör.
Är det så?
Ja, ja. Tillsammans med många andra.
Mm-hmm.
Men där står det faktiskt så här. Jag läser innantill.
Ja, varsågod.
Matilda, över till annat på Instagram. Tack för bredden i dina spartips. Du gör så att fler får tid och energi. Över till annat.
Nej,
men tack.
En applåd, tycker jag.
En liten sån rolig applåd.
Nej, men det var till lite dig roligt. Och till Günther.
Ja, nej, men så jag fick den på posten, så den kan jag rekommendera.
Ja.
Bra julklapp till folk, tänker jag. I de
ja.
Här tiderna.
Ja. Speciellt verkligen. Nu.
Ja.
Men du, det är inte varje dag man får en present av sin gäst.
Nya kompis.
Nya kompis. Ja. Men det fick minsann vi.
Ja.
Då fick vi varsin bok som heter Så här blir du miljonär som företagare.
Ja, jag ska läsa den perm till perm.
Ja.
Ja.
Det är bara att börja plöja det här.
Ja.
Men då har ju också han signerat den här boken.
Ja.
Och första bokstaven i Günther är ju G.
Ja.
Och det har han gjort en G-klav.
Ja, där kommer musiken fram igen. Mm. Den ligger nog djupt.
Jag tror också det.
Ja,
det... Djupt rotad. Och som man sa så hade han ju en tanke först på en karriär inom
körgosseri.
Ja, körgosseri.
Nej. Ja. Gosskörreri skulle jag säga.
Körgoss.
Nej, gosskörreri. Han ville sjunga i gosskör.
Just det.
I London.
Mm. Men det här är alltså en bok om vägen till ett framgångsrikt företag och hur du klokast får ut kapital ur ditt företag.
Mm, mycket intressant.
Ja, jätteintressant. Så att julklappstips nummer 2.
Ja, och vi länkar väl det här sen i stories.
Ja, precis. Jag tänker det.
Här. Ja. Ja, så in och kolla slut på kontot.
Mm.
Pods Instagram.
Precis så. Mm.
Med det här avsnittet så tänker jag ha det gött.
Att det slutar. Det lät så. Med de här orden så tänker vi att det här programmet blev fullmatat, helt enkelt. Och vi tackar Günther Mårder för en enorm insats i denna podd.
Verkligen, och jag tackar dig, Emily,
och jag,
för en enorm insats idag.
Tack ska du ha, och jag tackar dig för att du finns. Ha det gott! Hej!
Körgosseri!